Välkommen till Hälso- och sjukvårdspodden, en podcast av Tankesmedjan Forum för Health Policy. I den här podden möts frågor om hur vi kan få bättre hälsa med frågor om vilken politik som krävs. Det kommer bli samtal om personcentrering, ledarskap, digitalisering, organisation, politik och mycket mer.
Hej och välkomna till Hälso- och sjukvårdspodden, Tankesmedjan Forum för Health Policies podcast där vi diskuterar de stora frågorna inom hälso- och sjukvården med initierade personer från densamma. Jag heter Magnus Lejelöw och är ambassadör för Forum för Health Policy, och vid min sida idag har jag besök av en läkare som höll ett av de mest stimulerande föredragen under mässan kring framtidens hälso- och sjukvård och konkret förklarade hur AI bör och inte bör användas i hälso- och sjukvården idag och framöver. Och det är ju sånt man vill diskutera mer, så varmt välkommen Pontus Pannens till Hälso- och sjukvårdspodden.
Tack så mycket.
Hur lever livet den, ja, vad är det, fredag som denna?
Ja, det är fredag idag. Ja, det lever alldeles utmärkt. Jag har en ledig fredag för att jag behöver göra av med jourkomp som jag har samlat på mig, så att jag har skrotat runt lite och tänkt lite på vården i framtiden och så vidare.
Kul! Det kan inte vara något bättre att göra en fredag än att tänka på vården i framtiden. vad tror du då? Hur tror du att svensk hälso- och sjukvård kommer att se ut? Ja, men 2040 kanske.
Precis. Ja, men det finns ju, alltså, vi gör väldigt många olika saker i vården, men det som jag tänker på framförallt är väl informationsmiljön. Det som jag pratade om på mässan handlade om ChatGPT, och det är ju väldigt, alltså det kan man göra mycket med, men det är ju ganska associerat till informationsmiljön, hur vi så att säga, alltså vad, det som egentligen är journalen, alltså det som har hänt patienten och den information som finns i journalen och som, och väl egentligen också det som händer löpande för patienten. Och där, så vi ska ta den då aspekten av vården 2040, så tänker jag nog att det kommer ha det som den utvecklingen med ChatGPT och sånt som har kommit, kommer, den borde ha en stor effekt på det. Det är lite svårt. Och journalen var ju inte riktigt, den var ju inte så himla bra från början. Det är en kronologisk berättelse om patienten som går långt tillbaka, som innehåller både högt och lågt. Och den är inte gjord för att liksom snabbt skumma igenom och hitta viktiga saker. Så den är nog, det är nog dags att den så att säga får en översyn och ser ut på ett annorlunda sätt. Så där tror jag att det borde vara annorlunda, tror jag.
Det hoppas man nästan. Är det något annat du tror som kommer att förändras där radikalt, om du tänker utifrån din roll som både patient, medborgare, läkare?
Jo, men i och med att jag tänker på min, när man tänker på sin dag som läkare, och jag tror att lekmän ser ju läkare som att man går runt och man vårdar patienter och pratar mycket patienter, men de flesta läkare, om de tittar på sin arbetsvecka, så sitter de ju väldigt mycket vid en dator och gör det här liksom informationsarbetet. Så att om vi då, det kommer vi säkert komma in på, hur liksom informationsmiljön i så fall skulle förändras, men om man tänker sig att man så att säga löser det problemet, att man automatiserar mycket av det beslutsfattande man gör vid datorn och alla de liksom små manövrarna man gör när man sätter in mediciner och när man dokumenterar saker och sånt där, om man automatiserar bort det, så kommer ju den vårdande delen, alltså den andra delen som jag sa, vi inte gör så mycket kanske, att prata med patienter och att faktiskt liksom att vårda patienter, den kommer ju kunna ta större del helt enkelt, därför att vi behöver liksom inte, vi kan ägna oss mer, vi kan koncentrera oss på det och behöver inte tänka på det som är runt omkring, som är dokumentationen och allt det där. Så det skulle nog kunna vara en annan vardag. Om man tänker sig en primärvårdsläkare, om den skulle få drömma, så skulle den väl bara träffa patienter som kom in i rummet och så prata med dem. Och när samtalet var slut, så är ju så att säga, då finns ju all information ifrån det mötet. Det har ju sagts redan. Sen återstår för den doktorn att dokumentera och liksom klicka in alla mediciner och skriva alla remisser och sånt där. Tänk om det bara försvann. Den doktorn skulle kunna bara kanske kortfattat säga detta och detta och detta ska göras, och så händer det. Och så kan den gå ut och hämta nästa patient. Jag tror att det skulle nog den doktorn gilla på ett sätt, för den skulle kunna liksom koncentrera sig på patienten och inte behöva liksom köra det ett varv till när man så att säga dokumenterar och gör de här grejerna.
Ja, precis, lite som när vi kör bil och kan svara på sms och göra allting under tiden. Eftersom vi pratar ut och liksom saker och ting händer så är vi klara när vi kommer fram.
Ja, men precis. Det är väl liksom en... Det skulle ju... Ja, jag tror att det skulle nog... Det skulle förändra hur vi jobbade och det skulle kännas mer så att säga, naturligt och mer mänskligt. Jag tänker att när det finns en kontrovers kring digitalisering. Jag tror att digitalisering är inte så himla populärt ord. Om vi nu pratar om digitalisering, det här är väl någon form av en del av den digitalisering som man på någon form av högre nivå tänker sig sjukvården ska gå igenom och det ska leda till effektivitet och så vidare. Men jag tycker man kan se det, man måste ju förstå att vårt jobb har två delar. Det är den så att säga den vårdande delen och kommunikationen och så vidare som vi tycker om att göra. Men sen är det den här informationsbiten och det är den i så fall som man ska digitalisera för att den ska bli lättare. Medan den vårdande delen liksom, som vi gillar, den ska man ju snarare lyfta upp och göra så att man ägnar mer tid åt det och så att man kan göra det på ett mer avslappnat sätt och ha mer tid till det och så vidare.
Kul, vi kommer tillbaka till det här. Det finns väldigt mycket att säga, men för lyssnarnas skull så tycker jag att det är schysst att introducera dig. Jag har ju sagt lite kort vem du är, men kan du inte berätta, vad gör du idag och vad har du gjort för att hamna där?
Ja, precis. Jag är kirurg på Östra sjukhuset i Göteborg. Och Sahlgrenska startade under min SD så startade de ett innovationsprogram. De ville satsa på det som hette innovation som var lite nytt begrepp då, men det är väl svårt att fånga in begreppet helt och hållet, men det ligger ju någonstans mellan forskning och verksamhet där man så att säga man kommer på nya saker som hjälper oss där vi står idag. Med liksom i våra arbetssätt och så vidare. Och det kan vara nya liksom, tekniska lösningar men också nya processer och så där. Och det ville de lyfta fram. Så de skapade ett innovationsprogram där man kunde gå som ST-läkare. Samtidigt med detta så började jag själv liksom ta tag i en grej som jag hade liksom har legat länge. Att jag började programmera. Jag liksom tänkte att det är någonting jag ska börja med. För det verkar väldigt kul. Så jag satte igång och gör det på fritiden. Jag var föräldraledig under den perioden. Och så började jag liksom... Bara satt igång och då lärde jag mig programmera genom maskininlärning. Jag hade en bok som var liksom lär dig Python genom att göra liksom maskininlärningsgrejer. Och maskininlärning är ju liksom det som låg bakom AI eller ligger till grunden för det mesta AI i det här nuvarande paradigmet. Och sen så gick jag den här innovationsutbildningen och den innehöll massa saker. Men bland annat en del om AI och så vidare. Men då var jag redan liksom inne på det spåret och sen... Och eftersom jag är ganska tidig, jag var en av de första eller den andra kullen i den utbildningen, så fick jag ju också kontakt med alla de människor som jobbade med detta. Och ganska många människor på Sahlgrenska som var engagerade och intresserade av innovation. Så på den vägen har det liksom spunnit ut till att jag på något sätt har, alltså jag är lite delaktig i hela den processen samtidigt som jag fortsatt jobba som kirurg. Jag har egentligen ingen tid avsatt för den typen av arbete och det har varit väldigt svårt att komma på hur ska man, det är svårt att kombinera de här grejerna för att när man liksom jobbar med innovation då behöver man ha massa möten och man måste planera in möten kanske med kort varsel och måste jobba och workshoppa kring saker och sånt där och det är väldigt svårt att göra det när den kliniska verksamheten är schemalagd och 3-4 månader framåt och man är väldigt otillgänglig för spontana saker och det har varit liksom en huvudvärk för alla oss som jobbar med den här typen av grejer men ändå har jag på något sätt lyckats få ihop det och fortsatt på det spåret. Så därför är jag väl som i egenskap av då dels jobbande läkare. Det är ju, eftersom det är svårt att få ihop så är det inte så många kanske jobbande läkare som är med i det. Och det behövs liksom folk som verkligen jobbar nu som är med och har input i innovationsprocesser och sånt där. Men så har jag väl blivit lite... uppvaktad också och kom och pratade på den här mässan i Kista, Framtidens hälso- och sjukvård i januari. Personligen har jag ju varit väldigt, alltså när sen ChatGPT kom så kändes det också, det var ju det som var speciellt med det för att jag hade då ändå varit intresserad av AI tidigare och den AI som var mest liksom aktuell innan ChatGPT, det handlade mycket om diagnostik och sånt där, alltså automatisk Röntgentolkning till exempel var en klassiker och så. Och det är också intressant, men ofta ganska smala tillämpningar. Man måste träna en modell på bröstcancer och så gör man det och så letar den efter bröstcancer och så går det ganska bra. Och så, men det är en hel liksom apparat kring det. Men när ChatGPT kom så var det ju något som var mycket mer, var mycket, mycket bredare sak. Och som just liksom öppnade för att själva dokumentationen och journalen, men också kliniska resonemang i viss mån skulle kunna liksom, man skulle kunna få hjälp med det. Så att det har vi väl lite grann styrt in på, den här alltså språkmodells spåret, och är väl egentligen mest intresserad av. Så jag ser, det är så nytt och det finns mycket att göra där, väldigt många liksom väldigt många spår som är intressanta där att följa nu liksom, utan att man behöver liksom jobba flera år på en enskild applikation, utan här behöver vi söka fram lite grann hur om och hur vi kan ha nytta av det.
Grymt. Jag har så många frågor nu, så vi ska se hur vi ska bena ut det här på något bra sätt. Men vi kan väl börja med den där mässan, framtidens hälso och sjukvård. För det du gjorde var att berätta om hur du ser på ChatGPT och hur man skulle använda det i framtiden. Och det var det som var kul, och vi som satt och lyssnade, där många var väldigt duktiga som satt och lyssnade, som jag liksom har väldigt mycket respekt för. De sa att det här var konkret. Det var någonting som så här verkligen kunde förklara, så här, det här är möjligt, det här är inte möjligt, och varför är det möjligt och inte möjligt. Kan du inte köra någon slags kort recap av de där sex eller sju punkter som du hade?
Jag ska kolla på nästa. Nu har jag liksom inte tittat på den på ett tag här.
Ja, men
Vänta
du kan
lite.
ta det från hjärtat också. Det är helt lugnt. Det är inte.
Jag ska se där, ja. Jag hade ju, för att det jag tänkte med den föreläsningen, jag upplever, det är många som, det här ChatGPT intresserar många människor såklart, och det är många. Man kan ju, eftersom man kan använda ChatGPT själv, så får man ju någon form av, det är många som har liksom erfarenhet av att ha använt det. Och det svåra är ju på något sätt att det finns ju, när man använder första gången så blir man ju väldigt, och det är väl därför det är så hajpat, man blir väldigt fascinerad. Man tycker att det här kan ju allting. Den verkar ju kunna, alltså man får en upplevelse som man aldrig haft innan, att man kan prata med en dator som kan svara på ett sätt som är helt, känns helt naturligt. Poängen med den, med liksom föreläsningen, och då kände jag att då finns det människor som pratar om ChatGPT med bara den erfarenheten av att använda den, men inte någon liksom riktigt så här teknisk förståelse för modellen och vad som faktiskt antagligen är, liksom, eller definitivt verkar vara begränsningar i förmåga. Och så finns det de som är väldigt tekniska, men det är ganska svårtillgängligt om man inte är väldigt intresserad av det och tar till sig det på en teknisk nivå. Jag försökte liksom bygga en brygga däremellan, så jag började med att berätta om ChatGPT. Lite grann var en kort recap av var det kommer ifrån och hur det fungerade med att det är en, där är väl liksom den centrala delen, att det är ju hur man en, alltså det är tech, konkret så är det en statistisk modell som förutsäger nästa ord i en mening. Om man har en mening, eller egentligen är det så att när man skriver till ChatGPT, då den texten tar den och så med vissa tweakningar så förutsäger den vad svaret skulle kunna vara. Den börjar med det första ordet. Och så tar den alltihopa igen, all texten har skrivit och det första ord som den har skrivit, och så gissar den vad skulle nästa ord kunna vara. Och så tar den allt igen och så vad kan nästa ord vara? Och det är så som texten kommer fram på skärmen. Och det konstiga är att när modellen är så stor, den här neurala nätverket är så stort och har tränat på så mycket, så kommer det väldigt, väldigt bra svar. Det kommer så bra svar att man får en känsla av att den kan ju resonera och tänka och vända och vrida på det jag har sagt och svara utifrån både en bred kunskap, men också någon form av logiska resonemang. Och det är det som är det konstiga, man kallar det för emergens då, när liksom det kommer förmågor ifrån, uppstår i ett statistiskt material bara för att det är så himla stort. Och bara för att processen är, ja men processen i sig för varje inferens som du gör när du liksom plockar fram ett ord, det på detaljnivå så är den ganska enkel egentligen liksom, men själva nätverket är så stort och har så många noder. Så det vill jag liksom förmedla och sen då gå över till vad de här begränsningarna som pratar om egentligen är. Bland annat pratar om hallucinationer som en del kanske känner igen där så att säga. Och det är ju sätt som modellen failar på när den, eftersom den inte har, det finns inget logiskt resonemang bakom, så kan den ju börja prata goja och den kan både säga felaktiga saker som är lögner, för den har ingen förmåga att skilja mellan sant och falskt. Men den kan också helt bara spåra ur och skriva, säga samma ord 500 gånger utan att märka att det här, det är inte längre så här kan man kan inte säga samma ord 500 gånger, det är inte meningsfullt i någon kontext liksom. Så det var min poäng och sen vill jag ändå avsluta, det var ganska kort, det var den sista sliden som handlade om vad jag såg framför mig för eventuella applikationer av det, och det är jättespekulativt därför att ja, men det är ändå det som många ser framför sig, till exempel att man tänker sig att patienter som sitter hemma och kommer att ha mycket närmare till hands att prata med en väldigt kompetent, så att säga, hälsochattbot som kan svara på deras frågor, som kan triagera dem och så vidare. Jag såg framför mig som det som jag pratade om hittills, att journalsystemet, om vi så att säga kopplar ihop en ChatGPT med journalen, så kan man tänka om journalen helt och hållet, där man istället för att läsa journalen som en kronologisk berättelse pratar med journalen och man frågar journalen. Är patienten bukopererad någon gång? Och ChatGPT som har hela historiken svarar på den frågan. Vad visade senaste hjärteko? Vad visade senaste tre gastroskopierna? Är det någon progress i den här esofagiten eller vad det kan vara? Att man istället, och då är det liksom ett annat sätt att interagera med hur vi letar information om den patienten vi har framför oss. Så det var den föreläsningen i ett nötskal.
Men det var just det som var, det var två saker med det. För första så, du berättade om hur ChatGPT samvetslöst ljuger och säger vad du vill höra utan att själv veta om det. Det satte sig för mig. Det var liksom en sak som jag bara, okej, det där, det samvetslösa är liksom viktigt att ha med sig, utan tvekan. Men sen också att du var så konkret i exemplen, för det är så lätt att vara liksom, att gå ganska långt i tanken, men du var ganska nära men ändå tittade framåt, vilket kändes väldigt liksom, ja, men vettigt på många sätt. Om vi fortsätter med det, för jag förstår inte varför det inte finns i ambulansen redan. Varför har vi inte så här taligenkänning som borde vara enkelt och någon slags tolkning så att man när en patient kommer till vården via en ambulans redan är liksom att vården är redo och vet exakt vad som ska hända utan att någon behöver ringa någon eller att det här borde liksom automatiskt bara övervakas och se vad som händer. Hur kommer det att vi inte har kommit dit? För det låter som att det borde vara möjligt eftersom jag kan prata med min bil.
Ja, just det. Ja, du menar att ambulansen så att säga rapporterar vad de har för patient och det sker automatiskt liksom istället?
Nej, du sätter några mikrofoner, lite som man har gjort på kirurgen kanske var i Mora, där du har några mikrofoner runt omkring när de opererar som analyserar vad de, om det gick bra eller dåligt och vad de kan göra bättre på nästa operation. Som en svarta lådan i ett flygplan. Det borde finnas i ambulansen hela tiden så att informationen finns i vården utan att det behöver inte finnas någon kommunikation emellan. Det borde automatiskt ske, tänker jag.
Ja, kanske. Och då skulle jag säga att det som du beskriver, det skulle vara då att precis man filmar och lyssnar in vad som händer i ambulansen och det tolkas. Mm. Och det är ju flera liksom problem att lösa. För det första, kommer man kunna filma vad som händer i ambulansen och förstå bokstavligen vad som händer och så vidare.
Men även om du bara spelar in ljudet?
Ja, vad skulle ljudet säga? Det som har sagts menar du då i samtalet?
Ja.
Ja, absolut. Och absolut, då skulle man kunna ta det. Det blir ett samtal och med en språkmodell så skulle man kunna koka ner det till någonting konkret. Nej, jag håller med. Det är nog det är nåbart, absolut. Då har jag inget svar på varför det inte implementerat annat än att det här är ganska nya grejer och sjukvården. Nu har ju liksom alla som jobbar med programmering är ju vid det här laget ganska integrerade i att använda språkmodeller. Alltså de använder Copilot till sin programmering som gör liksom enkla och ibland svårare uppgifter som de har framför sig. Mm. Så de har tagit det steget och det är klart att det var lätt för dem därför de jobbade ju redan med text. De jobbade redan med någonting som språkmodellerna väldigt, väldigt lätt kunde förstå. Sjukvården har ju nackdelen dels att Vi inte bara jobbar med text eller samtal, utan vi jobbar också med, så att säga, känna och titta och olika, ja, liksom, vi jobbar med, vi har andra modaliteter i vår verksamhet än bara text.
Men vi
Och då,
konverterar till text i någon form. Så
ja,
vi
någon gång
berättar ju
gör
vad vi
vi det.
gör hela tiden.
Men det är ju det som fortfarande sitter i människan då, i huvudet, där vi liksom bedömer en patient, så tittar vi på den och vi känner på den och så vidare. Det där är ju, då konverterar vi från en modalitet till text. Det där är ju ett svårare steg liksom. Så det är en nackdel med sjukvården. Den andra är väl att sjukvården kommer väl alltid vara sist med saker, därför att vi har höga säkerhetskrav. De här programmerarna kan ju få, de får säkert skräp var tredje gång när de får kod, men då kan de ju titta på det och kanske göra en bedömning om det är skräp eller inte. Vi har högre säkerhetskrav, och som jag beskrev om begränsningarna med ChatGPT och stora språkmodeller, så är det är en öppen fråga om de någonsin, eller om de i närtid kommer att nå så höga säkerhetskrav som sjukvården kommer ha.
Och det köper man ju, det är ju liksom ett rimligt krav. Jag gör det mest med teoretiskt resonemang, för jag
Ja,
tänker att
absolut.
här borde liksom någon slags vinningen övergå rädslan.
Men det är exakt så vi ska göra. Vi ska vara öppna för det, tror jag. För att det är så vi liksom ändå hittar vad vi behöver. Så jag håller med dig. Jag tror att det är realistiskt i det.
En annan sak som jag har fått höra och som jag inte riktigt är säker på om det stämmer eller inte, som jag tänkte jag kan fråga dig om då. Kommer det här att kunna lösa interoperabiliteten mellan olika system? För det borde vara det enklaste för en språkmodell och inte ens farligt att du så här redan idag säger att allt som står i det här journalsystemet ska konverteras till den här vårdinformationsmiljön via det programspråket gör nu.
Jag har tänkt mycket på det, och jag hade med det som en grej i framtiden, så att säga. För det är ju liksom ett hinder som vi har framför oss, som egentligen vi har byggt själva, eftersom vi har byggt vår egen IT-infrastruktur. Men den har blivit fragmentarisk och många klagar på det. Så integration mellan system. Men det är också ett svårare problem att lösa än vad man kanske trodde först. Språkmodellerna som vi har idag är bra att konversera, men de är väl lite sämre än vad man kanske trodde på att, så att säga, använda interface då, för det är frågan om att använda ett program. Och då, för man tänker så här, absolut, man tänker då, för då säger du har haft din patient, och så säger du boka in patienten om 2 veckor på min mottagning, och så säger datorn blipp blipp, och så händer det. Och då tänker man sig då att man har kvar sitt gamla bokningssystem då, för att annars hade man kunnat göra ett nytt bokningssystem som så att säga ChatGPT kunde styra. Men då tänker vi att vi har inte löst det, utan vi har kvar vårt bokningssystem, men ChatGPT kan ändå använda det och klicka i de här grejerna. Det är också möjligt. Det är en sån här agentdriven agent GPT, där ChatGPT liksom klicka på knappar och förstå liksom ett interface, använder det. Jag uppfattar det som att det är svårare än man trodde. Men jag vill komma dit.
Men tror du att om jag som patient säger så här, jag ger konsent till att all information om mig kan gå till Pontus. Skulle då ChatGPT kunna översätta det som finns i Take Care, det som finns i Cosmic, det som finns i Krys-system och skicka det till Millennium?
Ja,
När
precis.
det nu kommer.
Men det tänker jag absolut, att liksom så länge liksom texten är läsbar för GPT, eller liksom presenterat på ett sådant sätt att GPT kan läsa det. Så ser jag, och det är det jag tänker, så min tanke, om vi nu kommer till det som jag lite grann jobbar eller går och tänker på nu, och det är ganska många grupper, både här i Göteborg och internationellt, som tänker lite grann i samma banor just kring GPTs integrering med journalen. Det är just att GPT får tillgång till journalen och kan göra sammanfattningar. Då hade man kunnat tänka sig att en GPT tuggar igenom journalen, som du säger, som finns i TechCare och som finns på andra ställen, och har då hela historiken klar för sig, och skulle då i det här nya, om vi tänker, jag vet inte om det handlar om att flytta information, eller liksom i alla fall konsolidera information som finns om patienten på ett ställe, så kan den liksom producera en sammanfattning av det som har hänt den här patienten, som är koncis och som innehåller de viktiga grejerna, som innehåller Då har du ju liksom sorterat bort alla grejer som bara var viktiga den dagen, något blodprov som liksom är bara är aktuellt den dagen, och istället tagit med de grejerna som spelar roll i patientens större historik, vilka operationer den har gjort, liksom hur den ser ut. Och det är ju GPT exceptionellt bra på att sammanfatta information. Så att det ser jag också. Och då tänker jag mig så här, jag tänker att när man en liksom idé jag har med journalen är att det är egentligen det som GPT alltid kommer göra. Så när man har sin nya patient på sin mottagning eller på akuten, så är det inte så att man, för att man kanske läser på patienten innan för att veta vad det rör sig om för patient. Och det är inte så att man rotar i den här långa journalen efter och bara skumma den och hitta lite anteckningar här och var och på det sättet skapa sig en bild, för att det är nog inte ett särskilt säkert sätt egentligen. Vi hinner ju aldrig läsa hela journalen i allmänhet, utan vi har med åren utvecklat en förmåga att liksom sniffa lite grann i journalen och hitta vad som är viktigt och hitta vad som inte är viktigt. Men då tänker jag att istället för det så får man en sammanfattning av journalen som en GPT gör där och då, som är baserad på dels var man är någonstans och dels vilken sökorsak patienten har, så att man får dem, den liksom trycker lite på eller är mer, är biased att ta med den informationen som är viktig för den här verksamheten. Om patienten söker för andningsbesvär eller vad det nu kan röra sig, så är det liksom vissa grejer viktigare än de andra. Och det är så man så att säga tar del av patienten varje gång.
Tror du då att det skulle vara möjligt, för det här är min våta dröm, att jag skulle kunna addera den informationen som min telefon har om mig, det vill säga hur många steg jag tar,
Ja, just det.
vad min smarta klocka säger, kanske mina kreditkortsköp på Systembolaget, hur mycket jag tränar på gymmet. Skulle det kunna adderas till den där bilden som sammanfattas också här?
Absolut. Och då kommer man in på frågan vem som så att säga äger journalen och vad journalen ska vara. För man kan absolut, om man då ändå bestämmer sig för att ändra sin syn på vad en journal ska vara, så kan man tänka sig att den kan innehålla, och det dessutom inte finns någon. Om vi ändå tänker oss att det är en GPT som ska titta i den här gamla informationen och inte en människa, då finns det egentligen ingen gräns för hur mycket man tar med. Man kan ju ta med mycket som helst och man behöver inte tänka att att journalen ska vara kortfattad egentligen, för det är ingen människa som ska läsa igenom den liksom. Och då kan det få vara med. Och jag tänker mig att en journal skulle kunna ha liksom två sidor. Den skulle kunna ha en sjukvårds, eller den skulle kunna ha en läkare eller så att säga vårdpersonalsida, där det är liksom text som är skriven, konkret skriven i allmänhet kanske av människor, för saker som har hänt, alltså det kan vara en operationsberättelse kanske som inte kommer att skriva sig själv i närtid antagligen, eller någonting. Men sen har man så att säga en annan sida som är patientens sida till exempel, som du föreslår då, med data som kommer från patienten. Alltså det kan vara olika format på dem, men just steg och sånt där och liksom förändringar över tid i vilken aktivitetsgrad man har haft och sånt, som också då är tillgänglig för GPT. Och då kan man lägga till ett tredje grej där man har då successiva sammanfattningar av vad som har hänt som GPT har gjort för det. Och jag har en idé om att jag tror det underlättar för GPT att den kan komprimera gammal information till lite mer konkret grej, så att det liksom ändå, om den tittar över 20 år så kanske, ja, det kan möjligen bli lättare för den om den komprimerar de första 5 åren, de första 10 åren till en lite kortare grej, och sen så de nästkommande 5 åren till lite kortare grej och så vidare. Så att för gamla grejer brukar ju vara mindre intressant än nya grejer. Och så. Och då blir liksom den här sammanfattningen man får om patienten, eller alla de här frågorna man ställer, som jag sa, att man kommunicerar med journalen på det sättet man ställer frågor, den kommer ju ta från all den här informationen och ha en mycket större kontext, en mycket större kunskap om patienten.
Och för då händer ju något annat. Då behöver du aldrig fråga om jag har rört mig eller om jag har
Nej, precis.
druckit på slutet.
Den
Alltså för
informationen
all den här
finns redan
informationen
där.
kommer att finnas och du kommer kunna ta mycket, mycket smartare beslut.
Precis.
Hur tror du framtidens läkare ska vara? För idag så tas man in väldigt mycket på meritering av olika slag, ganska hög meritering. Det är oftast, alltså, det finns jättemånga empatiska läkare ute, jag ser ingenting om det. Men empati är inte liksom det första kravet, som då egentligen, om jag tänker här, kanske är det viktigaste. Hur ska vi forma framtidens läkare för att få fram de som är bäst på att använda framtidens vårdinformationsmiljöer?
Ja, risken är ju då att mycket av så att säga tänkandet och så, för då, så är det ju med den här i den här så att säga idén som vi sitter och spånar fram nu, då kommer ju mycket av tänkandet att delegeras till maskiner. Det är lite så. Och då får man ju då börja tänka, men vad är det då att vara läkare? Vad är det en läkare gör? Jag tänker ibland vad lekmän tänker. De tänker kanske på Dr. House, och de tänker att en läkare sitter och så har den olika symptom, och så sitter läkaren och tänker, om man har det symptomet, kan det vara någonting med det organet? Det skulle kunna, ja, förstår du, lite grann så här, lite som man gör i Dr. House när man liksom tar olika saker och lägger ett pussel och sånt. Och jag upplever själv att jag nästan aldrig gör det, för att det är ju uppenbart vad patienterna har, och vet man inte vad de har så gör man en röntgen, en CT, så ser man vad de har. Nu är jag på kirurgen då, så det är kanske därför,
Jag tänkte
men
så, det är ju lite olika var man är
det är
någonstans.
faktiskt lite olika. Jag ska inte, det kan nog finnas de som tänker mycket.
Ja.
Men min poäng är i alla fall att det kan hända att mycket av det blir delegerat, och lite grann så kommer det ju boosta ens förmåga att fatta bra beslut, och med tillgång till den här informationen som, och vi hade nog, om vi hade liksom lagt flera timmar på att läsa patientens journal och ta reda på information om patienten, hade vi kanske fattat bättre beslut än vad vi gör idag, och det kommer ju bli lättare. Men jag tänker på en annan grej. Jag ser nog att vara läkare väldigt mycket som att fatta beslut och ha mandat att fatta beslut. Jag tror att för patienten så är nog läkaren mycket en person som säger vad den tycker man ska göra. Och det är inte säkert att doktorn alltid har rätt, för att doktorn är också en människa. Men det är just det som, men doktorn har mandat att så att säga, jag tycker att du borde göra det här. Jag tycker att den här medicinen är bra för dig nu. Det tycker jag. Och jag tycker att du borde göra den här operationen. Jag rekommenderar att du gör den här operationen, för jag tror att det kommer hjälpa dig. Och det, så att säga, den auktoriteten, så att säga, det är inte alla patienter som känner det i och för sig, men jag ser det nog ändå som att patienter som är sköra och som är svaga och som befinner sig i en utsatt position och som är sjuka, de vill nog ha den, så att säga, de vill ha en person som tar ansvar för det här beslutet, för att göra den här operationen eller för att ha den här medicinen eller vad det nu kan vara. Någon som tar ansvar. Den rollen som läkare har kommer nog att, för det är väldigt svårt att delegera det till en maskin, tror jag, för de flesta människor. Så då är väl, vad är läkaren då? Ja, det är visserligen en person som kan mycket om sjukvård, men det är också en person som är trygg på det sättet, som kan vara den personen för patienten, den personen som man kan liksom, så att säga, som kan i patientens ställe ta ansvar för den här vårdgrejen som ska hända nu. Jag vet inte, jag sitter och spånar. Vad tror du om det?
Nej, men jag håller med. Och samtidigt ser man ju förändringar på den typen av roller. Man tar en präst som tidigare hade mycket av den rollen. Det har ju försvunnit ganska mycket i och med att vi är mer och mer sekulariserade blir.
Det är sant.
Jag är apotekare. En apotekare på 1800-talet eller en apotekare i andra länder har ganska mycket liksom pondus folk lyssnar på. I Sverige är det ju mindre av den varan. Vi
Nej,
inte,
kanske
när det
inte.
ska vara en läkemedelsexpert i tv så är det inte en apotekare som kommer fram, även om jag kanske tycker att det hade varit rimligt med tanke på hur mycket mer läkemedel vi har läst. Men så, vad jag menar, det finns ju också någon slags förändring. Jag hoppas ju att man kommer att fortsätta att lyssna på läkare för att de tar så fortsatta bra beslut baserat på ännu mer information i framtiden. Men då krävs det att det är liksom empatiska, förstående individer som kan hantera kunskap och hantera liksom att individer är olika.
Nej, men jag håller med. Nej, precis. Det skulle ju till och med, alltså det skulle ju, om patienten tänker att det är viktigt att läkaren kan allting och förstår allting och så, då borde ju deras förtroende för läkarna öka egentligen, om läkaren då har tillgång till ännu mer information och även tillgång till liksom en språkmodell som kan hantera all den här informationen och koka ihop den. Då borde ju läkaren fatta bättre beslut egentligen. Så då har ju patienterna alla anledningar att tro på det ännu mer, så att säga. Och det är klart att liksom, jag vet inte, nu kändes det länge sedan som jag tänkte, jag kan förstå att det kan kännas hotfullt också, därför att det är ju någonstans att om man tänker att vi har den unika förmågan att hantera den här informationen och om patienten och de här symptomen patienten har och lista ut vad som är fel. tänkt jättemycket på den aspekten, för jag tror ärligt talat att det är ganska överdrivet. Jag tror att de andra funktionerna, så att säga, som jag sa, den här mandatet som jag pratade om, och kommunikationen med patienten, förmåga att, så att säga, prata på ett naturligt sätt om patientens symptom och förstå dem i kontexten, den förmågan är det fortfarande bara vi som, framförallt vi som har. Så jag tror att vår roll är ganska ohotad ändå, även om vi, så att säga, använder oss av de här verktygen som vi har pratat om idag. Så jag tror inte man behöver känna sig så hotad som yrkesperson, liksom.
Jag tror du ska ändra meningen dock, för jag tror inte att det är även om vi använder, utan jag tror att när vi använder verktygen.
Ja,
för så som kunskap, mängden kunskap fördubblas hela tiden just nu. Det går ju snabbare och snabbare allting. Så kommer man kommer inte ha chans att ha den liksom kunskapen som en livmedikus hade.
Nej, men jag håller med, och det är jätteviktigt att förstå att liksom, det skulle vara ett sånt misslyckande om vi står här då om 10 år eller 2040 och så har väldigt lite hänt i det här avseendet. För resten av samhället kommer att befinna sig på en helt annan plats då. Alla de ställena där det, så att säga, naturligt integrerat programmering som jag pratar om, med liksom alla andra sådana här informationstunga verksamheter, kommer att ha det på ett annat plats. Skulle, om inte vi hade haft det då kommer vi känna, då kommer folk känna som de känner idag ibland, att sjukvården ligger efter, otroligt efter resten av samhället vad gäller nivån av digitalisering och tillgänglighet och allt sånt där.
Mm.
Det var ju katastrof. Så det som du säger, det är nog mer fråga om när än om.
Ja, vi hoppas på det i alla fall. Du, en annan trend som pågår just nu rätt stort, och frågar man folk om liksom framtiden, så är hospital at home något vi pratar om, som är här och nu och verkligen kommer att förändra hur vi jobbar. Hur är din bild av det? Och att, hur, ja, berätta.
Nej, men jag har varit lite inblandad i sådana processer också. Och
du verkar ha ett sjukt roligt jobb. Du verkar vara med i allt där det händer
ja,
roliga saker.
Just det. Ja, hur blev det så? Men det är, så kanske det är just nu. det är speciellt med Hospital at Home. Det är ju, för man kan ställa sig frågan vilket problem det löser. Det handlar ju om, som det liksom används nu, så handlar det om att vissa patienter kan vårdas i hemmet istället för på vårdavdelning. Men det innebär å andra sidan att vårdpersonal åker ut till dem och gör de insatser som de behöver. Tittar man på det så är det inte uppenbart att, man tänker så här, för att vad har vi för problem? Vi har problem med lite personal, och då tänker vi att lösningarna som vi hittar på, de ska handla om att, och när vi pratar om digitalisering så tänker ofta att har vi något spår av, så att säga, effektivisering i det, att då ska vi kunna göra mer saker och sånt där. Men det är inte det problemet som Hospital at Home löser då. Men vad löser det då för problem? En aspekt med det är att patienterna nog tycker om det mycket. Så de patienter, uppfattar jag, som har varit i Hospital at Home har varit väldigt nöjda med det. Och det är ju det är inte oviktigt, även om vi har väldigt mycket ett vårdperspektiv nu och tittar på resurser och sånt där. Så det kommer lite i skymundan vad patienterna vill. Men summa summarum så ser jag nog att Hospital at Home är ett verktyg i verktygslådan, det vill säga det är ett sätt. Man vill ju inte gärna kalla en annan vårdnivå, därför att det ska ju fungera som inneliggande vård, men det är ju en annan, så att säga, det är ju en annan flavor, en annan smak av inneliggande vård som passar i vissa sammanhang. Det har ju geografiska aspekter också att göra, bor man i stan och sånt där, eller liksom det har olika saker som påverkar när det passar. Det som är väl då att, och det tycker jag är bra, alltså det är bra att ha många verktyg i verktygslådan. Sen är väl Hospital at Home samtidigt någonting som man, alltså ska man ha det verktyget i verktygslådan, så måste man ju, det är en process att ta sig dit, att liksom sätta upp en sån organisation och ha folk som jobbar där och bilar och allting runt omkring det. Så då kan man ju ställa frågan, kommer det vara, om det inte löser ett uppenbart problem, kommer det vara värt då att sätta upp hela den här infrastrukturen för det? Det återstår att se lite grann, tror jag. Men jag har svårt att se att all inneliggande vård kommer att bedrivas i hemmet. För vad är anledningen till att vi har patienter på sjukhus? Ja, men det är för att vi behöver ha dem tillgängliga för att kunna undersöka dem och göra saker med dem och prata med dem. Men också för att det händer någonting, så kan man behöva snabbt göra någonting. Man kan behöva skicka en röntgen och så vidare. Patienten behöver liksom vara på plats då. Så att, och det kan man inte riktigt skapa hemma allt för alla såklart. Men det är ju ingen som tänker att det ska vara för alla patienter heller, inte som det är nu. Jag vet, jag är, så tänker jag. Vad tänker du?
Nej, men jag tänker nog, för det första så hoppas jag att vi tänker mycket på patienten. För om jag själv skulle vara patient och fick välja på att vårdas hemma och vårdas på sjukhus, så skulle jag för det första inse att jag blir mindre sjuk om jag är hemma. Eftersom jag riskerar inte att få liksom de andra patienterna på samma sätt. Och för andra så att få liksom, ha nära och kära runt om mig och ha liksom allt som känns hemma hade ju varit jätteskönt. Även, och inte bara i livets slutskede där man ju liksom har kommit lite längre på det området, utan även i andra fall så för mig som patient så finns det ju väldigt många fördelar och hoppas vi kan väga in det. Sen tror jag att det är något som faktiskt kanske kan lösa det som idag finns vad det gäller kompetensförsörjning, där det är mycket personal som inte liksom vill jobba utifrån förutsättningarna som är idag. Och att det kanske kan skapa en flexibilitet och skapa saker och ting som man, att man löser andra problem. Man löser inte, kanske inte liksom grundproblemet, det som du pratar om att du har så nära till en röntgen, men du kan kanske lösa att det finns någon som kan ta hand om patienten på röntgen. Det finns ett underbart exempel i Uppsala där man har flyttat ut en hel del cancerbehandling till ett köpcentrum. Man har ställt en buss där ute och så är man nära en vårdcentral ifall det skulle hända någonting. Och det är liksom det har underlättat. Det är så här, det är parkering, det är arbetstider för sjuksyrror, det är logistiska saker och det är plötsligt en massa, det är liksom ljusare och gladare för många. Och det kanske är parametrar vi inte har tänkt så mycket på som jag hoppas kommer att adderas till den där mixen i framtiden. Men jag håller med dig, det ska inte vara för alla, men kan det vara för en del så kanske det kan frigöra saker och ting.
Nej, men, och då är vi ju helt överens. Det är precis, det kokar ner till de två aspekterna. Vad patienten tycker, det tycker jag var min upplevelse av att det var det mest, det som slog igenom mest, att patienterna tyckte om det. Det kan jag verkligen förstå. Och så som du säger, att för personalen så är det ett annat sätt att jobba. Och det är ju helt rätt att så att säga personalfrågan. Det är nog, det är vår stora utmaning. Liksom. Det är det som kommer, alltså med, liksom, när man säger hur många nyutexaminerade människor från gymnasiet som behöver jobba i vården om det ska kunna gå runt och sånt där. Så att personalfrågan, och där är det mycket, liksom vilka verktyg finns det för att göra så att personalfrågan blir, så att göra det mer attraktivt att jobba i vården. Det är ju nästan något av det svåraste egentligen, liksom, eller svåraste problemet som att lösa, och där det finns liksom minst initiativ kan man säga och så. Så vi är verkligen överens. Jag känner att, eller jag tänker att, vad tänkte jag på nu? Man blir lite skadad när man pratar sjukvård idag, därför att man har alltid utgångspunkten att resurserna är begränsade och att liksom, ja, men som jag sa, att det här med att, vad patienterna tycker att det är liksom, kommer som en sådär bisak eller extra sak, att vi på något sätt, vi tänker att ja, men vi har svårt att klara det grunduppdraget att överhuvudtaget liksom vårda eller operera patienterna i rimlig tid och så ofta, så att det blir liksom andra rummet, men det är ju så att, ja, så man blir skadad av att liksom ibland liksom man upptäcker att man inte tänker på den faktorn. Så därför är liksom, om vi tänker oss om ett tag, tänk om det inte är så ansträngt i framtiden av något skäl, för vi har löst någon form av effektivisering på något sätt. Då kommer kanske liksom de aspekterna av vad patienten vill vårda det hemma, så det kanske kommer växa och kommer liksom vara en viktigare faktor.
Ja, man hoppas ju det. Och vad tror du skulle hända då? Om man tänker en annan, om vi tänker programmeringsbranschen, där du har väldigt många, liksom, en UX-designer är bland det första du plockar in för att du måste liksom anpassa dig efter användaren. Vad hade hänt om du hade slängt på 30 UX-designers på Östra sjukhuset? Vad hade de sett sig? Vad hade de velat göra annorlunda utifrån användaren slash patient?
Ja, det är en bra fråga. Och ärligt, jag kan tänka mig att många har försökt. Nej, många har säkert inte försökt just det konkret. Men
Jag tror också att många har försökt, men jag tror att man har på sig det precis det du sa. Man har liksom, man är hemmablind utifrån att så här har vi alltid gjort och så här gör vi. Och utifrån de här förutsättningarna så tycker patienten så här. Men jag tänker att man skulle ha helt, komma liksom verkligen från sidan. Ja, det är en jättesvår fråga, det fattar jag också. Men vad tror du? Vad hade man liksom, är det något man hade ändrat redan på tidigt?
Det som är svårt med frågan är ju att nu det går inte riktigt att jobba i vården utan att bli, alltså man, även om man är liksom intresserad av förändring och innovation så är man ju också ändå fast i att det, sjukvården måste göra som den gör. Så jag känner ju det själv. Jag tycker det är väldigt, väldigt svårt att tänka utanför boxen på den verksamhet, den aktivitet som pågår på ett sjukhus. Och andra människor är mycket bättre än vad jag är på att sätta sig in i hur patienten upplever det, hur patienten skulle vilja ha det. Därför att jag ser ju inte den sidan. Då tänker vi att de här UX-designers, jag skulle säga det, ja men jag vet inte, ja men eller så ska patienterna få, patienter, folk som har varit patienter eller som är det, ska få säga hur de tänker att det skulle vara. Men då å andra sidan kommer vården säga att ja, du vill vissa saker, men vi behöver göra vårt jobb här, så vi måste ändå bygga förutsättningarna utifrån vårt jobb. Och så får du lite grann finna dig i vad vi, så kommer nog vården säga. Ja, det är
Jag
inget
var...
svar på frågan, märker jag.
Nej, men det är en svår fråga. Det är ingen snack om det. Jag var
Ja.
och besökte Dokrates, som är ett finskt cancersjukhus i Helsingfors, som byggdes, ja, men som verkligen försökte göra något annorlunda. Och när man kom in på det så var det som att vara på ett hotell. Och där de hade infusioner av cancerläkemedel så tittade man ut över havet. Och det var liksom, väntrummen var liksom inbjudande. Och ganska glädjefyllda. Och då känner man sig, men okej, man kanske ska börja i det lilla. Och göra saker. Nu kan inte alla sjukhus ligga vid havet, det fattar jag också. Men, men du har liksom, även när Danderyds sjukhus som ligger galet vackert ute i vattnet, där har man ju inte liksom använt panoramavyn för patienter.
Nej.
Vilket man kanske skulle gjort om man hade utgått från
Absolut.
patienten. Så det...
Det finns, jag var i Visby när jag gjorde primärvården på ATN i Visby, och de hade väl, visst var det Visby som hade sin dialysavdelning med utsikt över Östersjön. Det var väldigt smart planerat, för dialyspatienterna ligger flera timmar i en brits och får dialys och sådär. Där hade man tänkt efter. Men jag håller med, och där, alltså vi gick från, ja, det finns ju en offentlig sektor mentalitet som är att allt sånt där lyx och lullull som inte kostar så mycket pengar men som handlar om alltså så här trevlig fin konst och fina material och trevlig miljö och sånt där, det lägger man ju inte pengar på. Inte för att man egentligen inte har råd, för det där kostar ju, det där är en skitsumma i förhållande till vad personalen sen då kommer kosta, som kommer titta på de här ytorna och de här mattorna och den här vackra, liksom, mysiga miljön. Det är de som kostar, men att bygga den här miljön från början, det kostar inte så mycket i förhållande till det. Men det är som att man inte känner att man vågar, därför att då kommer folk att titta på de här fina lokalerna och säga, men har mina skattepengar betalat för detta? Det är ju helt onödigt. Varför måste ni ha det här? Ni ska ju bara driva vård här. Det här är ju bara, liksom, de här utsmyckningarna är ju bara, ja, du förstår vad jag menar. Och den mentaliteten befinner vi oss i, och upplever jag, och det är tråkigt, för att framför allt, dels för att människor mår bra, både patienter och folk som jobbar i det mår bra av att se de här miljöerna, men också för att sen så kommer de som ska jobba i vården, de kommer titta på andra arbetsplatser, de kommer titta på liksom IT-företag och advokatkontor som har en liksom jättefin miljö och mysig och god mat har de och gott kaffe och sånt där, så kommer de säga, men jag hade kunnat jobba där. Jag vill hellre jobba där för att jag vill vara i den sköna miljön. Och det blir ju ytterligare problem för personalfrågan då, om folk går runt och tänker så.
Ja, exakt. Då hade man kanske kunnat vrida på den på något sätt. För det är väl det mest, liksom, det läskigaste just nu, att det vi pratar om, det är ekonomiska problem. Det är ju ett par år nu som är rätt tunga. Och att personalen inte vill jobba på sjukhusen och vårdcentralerna i lika stor utsträckning som man hade hoppats. Att liksom regioner och kommuner kanske inte är just nu Sveriges bästa arbetsgivare. Hur, för då kan vi inte titta på, oavsett om man tycker det, vill kalla det digitalisering eller att använda AI eller att göra saker framåt eller innovationsarbete, utan vi måste, så här, vi måste fixa grunden på den vänster. Hur hämmade är vi innovationsmässigt av det vi sitter i just nu, och vad ska vi göra? Har du en bra lösning? Någon Alexanderhugg en fredag som detta?
Ja, precis. Nej, men det är som du säger, vi är väldigt hämmade av den miljön. Vi är väldigt liksom, mycket av innovation händer i små företag, och de här, det finns, vad gäller Hospital at Home, så finns det liksom, det är ju startup företag som kanske har utvecklat de koncepten och gör de verktygen. Och vi inom sjukvården vi har ett problem. Vi har väldigt mycket barriärer med att jobba med andra företag egentligen. Och det är konstigt, därför att alla de här medicintekniska produkterna som vi ändå har, de kommer från företag som har gjort dem. Men det accepterar vi. Vi har köpt in de här och det har upphandlats på ett korrekt sätt och billigast har köpts in och så. Och då är vi nöjda med det. Men liksom vi har ingen naturlig ingång till de företag där innovationer bedrivs och de som egentligen kan... För att när man ska lösa de här problemen och komma på nya arbetssätt, så är det ganska mycket lättare i en liten startup-miljö med korta beslutsvägar och liksom lite mer högt i tak, än att försöka lösa det på sjukhuset där det inte är så högt i tak och där beslutsvägarna inte är korta och där verksamheten dessutom pågår hela tiden. Alltså ska du prova något nytt arbetssätt som skulle kunna göra det bättre, så måste man ju, det är svårt om man inte kan stoppa bandet så att säga, men bandet fortsätter hela tiden. Så att jag har tappat bort frågan lite grann, men
nej, men har... om jag lägger till en till fråga, ja. så vi har någon konkret fråga nu. För vi vågar göra det där vad gäller läkemedel och vad det gäller, ja, byggnaderna vi jobbar i. Där är vi duktiga på att upphandla och låta dem vara med i liksom processen. Och läkemedel, där är det företagen som får forska fram läkemedel som vi sedan använder. Visst, vi gör studier på patienter i VGR också. Men likväl så vågar vi testa det och vi vågar använda den här innovationen. Men sen när det kommer till digital hälsa och till liksom andra medtech, då gör vi det inte. För då finns det en beröringsskräck. Jag säger inte att det inte finns en beröringsskräck mot läkemedelsindustrin, men man vågar lita på dem i större utsträckning.
Ja. De är på något sätt, de har vi någonstans godkänt på något sätt. Mm. För de har levererat schyssta mediciner ett tag och sådär. Men precis, detta är... De här lite nyare grejerna vi har ingen, vi vågar inte riktigt prata med dem, och vi har liksom inget, som sagt, alltså det spelar roll att själva implementeringen är svårare. Ett läkemedel behöver man ändå inte implementera, man behöver köpa in det och man behöver börja ordinera det, men själva implementeringen av det är inte en stor process egentligen, som stör verksamheten eller som stoppar upp verksamheten. Och det ersätter inte någonting heller, utan det nya läkemedlet läggs till den, alltså, behandlingsarsenal man har. Likaså med nya byggnader, de byggs ju en gång, sen är de ju färdigplanerade och sen så flyttar man in i dem. Jag tänker att ett problem med när man pratar om innovation kring processer och kring digitalisering och sådär, är att det sker mitt i verksamheten och det liksom är... Det är inte som en extra grej, utan ofta ska du ersätta ett arbetssätt som man redan gör med ett annat. Och det är där också vårdpersonalen kan ha svårt att acceptera det. Och varje person som ska börja använda det här behöver ju då lära sig någonting, och sen så behöver den ha tid, och så kommer den ha svårt i början. Så att det är liksom, motståndet där är mycket större. Så att, ja, det hänger nog på det. Hur pass komplex är implementeringsgrejen? Nu i VGR har vi ett nytt journalsystem på gång liksom. Och det är ju ett flera års arbete med att anpassa det och sen så implementera det. Och det är liksom en, när man ser det och tänker att, och så hittar man på då nya liksom sätt att använda journalen och nya digitala verktyg och sådär, så blir man ganska, man blir lite nedslagen, för att man ser framför sig vad jag än kommer på, ju bättre, eller ju mer liksom revolutionerande och intressant det är, desto svårare kommer det vara att få in i den här miljön och implementera. Det känns nästan hopplöst liksom. Ja, det var inte så positivt.
Nej, och det kan vi inte alltid. Jag tycker vi har varit väldigt positiva. Ja. Och det är, vi har pratat i ungefär en timme nu. Jag tycker det är häftigt att se hur tiden bara flyger iväg när man
Det
sitter och
gör
pratar
jag.
så här. Jag hade
Ja,
kunnat prata hur länge som helst
det har
om det här
precis
ämnet.
börjat känns det som.
Ja, exakt. Det känns som vi får fortsätta diskussionen. Men jag vet att lyssnare brukar tycka att en timme är ganska lagom, för då har man hunnit gå den där milen. Eller, nej, då går man ganska snabbt i och för sig. Men springa den där milen eller gå
Just
sin
det.
promenad. När du kom in i det här digitala rummet som vi sitter i nu, var det något du hade velat prata om som du inte tycker att du får prata om?
Vi pratade inte så mycket om vi pratar om AI-implementering och när vi ska ha de här så tänker jag ju, ser jag också en del liksom risker. Och det är tråkigt att sluta på en negativ grej, men det är å andra sidan så här, alltså det är viktigt att ha med sig och jag ser ju lite grann hur i mitt anförande där på mässan så pratar jag en del om risker och problem med ChatGPT och hur de fungerar idag med hallucinationer och så vidare. Och det finns ju en risk att när vi går då, det är ju kul att hitta på hur man skulle kunna implementera detta, men om man faktiskt sen verkligen gör det och använder ChatGPT med journalen eller med som en hälsochattbot till patienterna eller som någon form av informationsgrej, då kommer ju de här svagheterna hos språkmodellerna att visa sig lite grann. Man kommer få fel information och så vidare. Patienterna kommer få fel information när de frågar om sin hälsa. För det kommer ju baseras på vad de skriver in och hur liksom den konversationen går. Jag har en viss oro att det kommer komma lite grann som en backlash för de närmaste åren när det här börjar liksom rullas ut på olika ställen, och då kommer kanske inte sjukvården vara först, men på andra ställen när liksom det blir mer och mer spritt och användarna mer och mer upptäcker svagheterna, när det börjar bli mer tydligt för användarna, när de ska prata med Försäkringskassan och så svarar en chatbot och så skriver de jag vill det här och så får de något svar och så känner de att kan jag inte få prata med en människa, eller de vet kanske inte ens om det är en människa eller inte, och det är en ganska obehaglig känsla tror jag. Det finns en risk att vi tänker man kan jämföra med IT-bubblan under millennieskiftet där så att säga, internet kom och sen så blev det väldigt hajpat. Men sen så var det ju lite grann, i alla fall på börsen var det liksom en svacka. Men också liksom att det var, även om man kunde göra e-handel och sånt där omkring så var det ju inte först efter ett antal år och så att säga när det hade konsoliderat lite grann och liksom det hade kokat fram hur man skulle kunna göra säker e-handel och sånt som det verkligen tog fart. Och det är mycket möjligt att det den här revolutionen, om man får kalla det, också behöver pika och sen sjunka tillbaka för att det ska liksom koka upp, det ska koka fram tillämpningar som är vettiga och som är värdefulla och själva tekniken behöver slipas lite grann. Så det är något som jag tänker framför att det kommer gå snabbt, men kanske inte så snabbt som det kanske inte ska gå så snabbt som möjligt, liksom, utan det kanske ska få ta lite tid då.
Nej, det låter som en sund sak. Och för det är väl det som vi ibland blir. Vi vill ju att saker ska. Jag pratar också mycket om att jag vill att saker ska hända hela tiden. Och varför går det så långsamt? Och vi får ju ha respekt för att det måste gå långsamt. Men ibland kanske det går lite för långsamt. Så det måste hitta så balansen. Hur ska man våga
Verkligen. Och liksom.
gå ut i gråzonen utan att riskera patienten?
Absolut. Och det är ändå, idéerna är värdefulla ändå. Alltså att sitta och spåna, att sitta teoretisera. Hur kan vi lösa, hur skulle det här kunna lösa? Om vi gjorde så här skulle det funka. Det är där idéerna föds ändå till de grejerna som så småningom ändå liksom betyder någonting och blir värdefulla. Liksom.
Vilka underbara slutord.
Ja.
Du, tack Pontus för att du var med i Hälso och
Tack själv,
sjukvårdspodden.
det var väldigt trevligt.
Jättetrevligt. Thank you.